Hej och välkomna till avsnitt 211 utav den här podcasten.
Koltings nakna sanning.
Ja, som den fortfarande heter. Vi har inte bytt namn till pappapodden.
Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Nej. Det är tur det. Det är en annan podd.
Ja.
Eller det är ett annat forum.
Det har inte vi något med att göra.
Däremot pratar vi ju ganska mycket om papperiet.
Det gör vi ju.
Och förra avsnittet pratade vi om mammeriet.
Ja, det var ju ett väldigt bra avsnitt.
Det var ju det definitivt.
Ja. Du har inte varit ute och dräpt några drakar sen vi såg senast?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men du tänker lite på Game of Thrones, eller?
Ja.
Ja. Nej, men jag frågade dig tidigare om du hade tittat på Game of Thrones.
Ja.
Ja, och du hade tydligen kikat lite grann på det.
Ja, men nu är det länge sedan. Men när det kom så följde jag det i många säsonger. 6 säsonger i alla fall. Jag vet inte hur många det finns nu.
Så som jag har förstått det så är Game of Thrones i alla fall våldsamt populärt. Alltså jag fattar det som att det är den mest populära tv-serien någonsin. Eller den är populär på nivån där jag läste om någon som fick cancer, jag vet inte om det stämmer, men jag läste om någon som fick cancer och den första tanken var så här, typ så här, bara jag får eller typ så här, nej, innebär det nu att inte jag ska få se hur Game of Thrones slutar eller något sån här. Ja, men liksom på nivån där det blir liksom viktigast i livet att veta hur det går.
Ja, men det känner jag inte till om den är så populär, så det kan så kan det säkert vara i individuella fall.
Det finns en sån här following kring den som är så absurd. Men och då har du fått mig att känna att detta är liksom en sån, för det har funnits lite tv-serier som jag har varit ganska sent i festen med många sådana här tv-serier tidigare. Mm. Exempelvis Breaking Bad.
Ja.
Kollade jag ju på långt, långt efter de som verkligen gillade Breaking Bad.
Gillade du Breaking Bad?
Ja, jag älskade Breaking Bad när jag väl tittade på det ordentligt.
Ja.
Jag hade lite svårt. Jag gjorde något försök tidigt, men såg bara lite grann. Och fastnade ju inte alls för det. Men sen hade jag vid något tillfälle mer, men så committade jag mig. Jag mer hängav mig åt uppgiften att titta på Breaking Bad.
Ja, du gick in seriöst.
Ja, jag gick in seriöst för det.
Ja.
Alltså jag beslöt mig för att jag skulle liksom anamma en viss disciplin där.
Mm.
Ja. Så att inte komma över den här första tröskeln som det ofta är i en ny serie då.
Så kan det vara i nya serier att man måste ge en liten insats själv först innan den börjar ge tillbaka.
Ja, eller så är serien bara riktigt bra från början.
Ja.
Bron var ju också en sån här serie.
Ja.
Bron var ju så här, så jag hade missat, men Bron hade jag ju liksom det var ju mer att jag hade en väldigt djupt rotad skepsis mot den serien.
Okay.
Inte minst för att den var svensk.
Ja.
Och att huvudpersonen då ryktesvis led av någon form av mentalt handikapp, vilket ju föreföll mig som en ganska dålig utgångspunkt för en lyckad tv-serie faktiskt. Men sen så på något sätt så råkade jag vet inte hur det kom, men även det tror jag committade till att titta på Bron, och det blev jag ju fast direkt.
Ja.
Det vet jag att jag var ju i Finland för jag skulle föreläsa i 3 dagar och jag vet att jag gjorde absolut ingenting mer de dagarna mer än själva föreläsandet
och kollade på Bron.
Jag tror knappt att jag tränade faktiskt. Jag var ute och sprang var jag, men det var också med ett absolut minimum av hygien på något sätt.
Det är ett av de bästa betygen i en tv-serie kan få, tänker jag. Mm.
Jag till och med
att man glömmer av sin
jag satt på restaurangen på det finska hotellet och var så här djupt försjunken i min dator. Alltså, så tog med mig jag tog med mig min dator ner till hotellrestaurangen. Jag var ganska övertygad om att det inte fanns så många andra att prata med där nere ändå. Jag var ju där själv.
Ja.
Och alla runt omkring mig pratade ju finska. Tänkte jag. Eller så var det ju säkert. Så jag satt ju där djupt försjunken i min dator.
Men är det du försöker säga här att du har börjat titta på Game of Thrones?
Det blir en långrande förklaring. Men sen också då, så Bron var ju en sån serie som var bra direkt. Breaking Bad var ju mer så att den var lite komplicerad och komplex. Och den var lite otydlig i sin beskrivning. Man visste inte riktigt vad man skulle hålla på. Den här
det var längre
hjälten, antihjälten som tv-serien byggde på väldigt mycket var ju liksom lite svår att greppa så här. Men Breaking Bad blev ju sen helt fantastisk, tycker jag, som tv-upplevelse. Men nu kommer vi till Game of Thrones då. Det är ju så här, jag tittade ju på den, jag vet inte, första avsnittet, första serien, den är väl, jag menar, säsong 1, vad är det, 8-9 år sedan?
Ja, det är länge sedan.
Ja,
ja.
Det är något sånt. Men den var ju håsad när den kom.
Mm.
Och då vet jag att jag tittade på den första avsnittet. Jag har ju berättat det flera gånger, men jag kollade på första avsnittets första hälft.
Mm.
Och det var ju det sämsta jag sett.
Mm.
Det var ju så jävla dåligt. Det var verkligen så här, alltså, världshistoriens absolut sämsta filmer ever, det är ju Sagan om ringen.
Ja, du är ju inte en fantasy-vurmare.
Nej, för jag är ju inte ett barn, så tänker jag. För ja. jag är inte 8 år gammal, så att det är ju inte... Hade man varit där så hade man kanske gillat det. Men jag gillar inte den typ att man alltid kan förklara bort någonting med så här... Ja, men här har vi lite alver som flyger, eller lite andar som flyger. Mm. Eller så här, Game of Thrones i början var ju mycket så här... Ja, det var väldigt mycket Sagan om ringen-vibbar. Och jag hade dessutom blivit varnad för att det var mycket sex. Eller så här, varnad för. Men man hade blivit lockad med att det var mycket sex och våld.
Ja.
Varav inget märktes i den första avsnittets första hälft. Det fanns inte ens en svordom. Det var så riktigt töntigt, tyckte jag. Ja. Men det var så här, Harry Potter meets Sagan om ringen. Mm. Det var den nivån liksom. Det här är ju för 14-åriga lajvare med sent utvecklad pubertet. Typ på den nivån liksom. Jag bara, det här är ju så jävla löjligt.
Mm.
Men sen så har inte jag tittat någonting på Game of Thrones, men jag har ju förstått av andra att den har växt och blivit bättre. Många håller ju med om att men just första avsnittets första hälft var faktiskt skitdålig. Sen blev det bättre. Sen kom snusket.
Ja, men jag vet inte. Om man inte gillar fantasy vet jag inte om den blir så bra med tiden.
Nej,
liksom.
I alla fall. Av någon anledning, som jag fattar, nu går ju Game of Thrones går ju på riktig tv.
Tablå-tv.
Ja, men det går ju på tjock-tv.
Fasta tider.
Ja, och den går på vad? På SVT kanske till och med.
Ja, så kan det vara kanske.
Ja, jag vet inte, men för jag fastnade framför Game of Thrones här om kvällen.
Aha.
Ja. Men jag måste säga så här, jag blev lika besviken.
Ja.
Så, otroligt lamt. För att först var det... Ja, men det var lite som Ronja Rövardotter. Lite grann.
Ja.
På ett sätt. Men det var så här, det var drakar.
Ja. Det förekommer.
Förekommer.
Mm.
Och det var så här löjliga etiska ställningstaganden. Och så det slutade med att draken så här, eldade ner då 2 personer.
Mm.
Man bara... Okej. Okay. Och det var så här, du också dålig. Det ser så dåligt filmat. Ja, men så overkligt ut.
Dålig CGI.
Det var inte bra. Okay. Sen var det i något avsnitt då följde man med korpar som flyger, fåglar som flyger.
Ha.
Och då var det också sån här Ronja Rövardotter, de här vildvittrorna som flyger. Fick såna vibbar direkt då. Det är precis som att men det här har de ju så här, de har hyrt in det här teknikteamet från 1980 Frost som har gjort de här vildvitterflygningarna.
1980 Frost.
Nej,
men
nej,
kan man säga
nej,
så?
Vänta lite nu. Samma drake, den elaka draken.
Ja.
Var ju sen var lite snällare för det finns någon form av huvudperson här, en drottning som hon ser väldigt vän ut, så är väldigt vitt hår. Så
det är hennes drakar.
Ja, aslöjligt. Och då fick jag tänka och då började jag, och precis, ja, så kom det någon kille, hennes pojkvän eller någonting, jag vet inte, kom fram och så fick han klappa på draken så här. Ja, men vad fan? Då blev det någon sån här Disney-film. Det finns någon Disney-film om någon drake.
Jag tror att du kan hitta både Ronja Rövardotter,
ja, men alltså, det fanns...
Disney, Sagan om ringen, det finns någon... och all fantasy som
det finns
har gjort
någon
här...
Disney-film om någon snäll drake. Han var fram och klappade på den och då blev det så här. Oh. Då blev det så, helt plötsligt så här, draken hade ju eldat ner 2 personer. Men helt plötsligt blev det en sån där moment där man nästan drog igång lite stråkar. Oh. Men de bondade. Han fick klappa på draken.
Drakarna är ju ett vapen.
Han fick klappa på draken i alla fall.
Ja.
Det var lite så här... Heter den Huck eller Puck? Ja, men det är
den goda draken,
snälla draken. Ja, det blev en sån Disney-film. Ja. Ja, men det blev så här... Ronja Rövardotter mötte Disney... dålig, och sen var det Walking Dead också, fanns det vandrande döda, för de här vildvittrorna flög över och så var det vandrande döda.
Mm.
Nej, det var väldigt...
De är norr om muren.
Det var väldigt... Och fortfarande! Den där lilla jävla dvärgen är fortfarande med!
Mm. Han är med i alla fall.
Han är fortfarande med!
Och han är fortfarande bra.
Alltså, och jag, så fort jag ser honom så tänker jag på den här filmen...
Willow.
Nej, inte på Willow. Absolut inte på Willow. Det är inte han som är med i Willow.
Nej,
han som däremot är med i Willow, det är ju den dvärgen som Ricky Gervais har gjort en sån här...
Ja.
En sån här
Life is Short.
Ja, Life is Short. En sån här mockumentary.
Mm.
En mockumentary-serie. Han spelar sig själv fast ändå inte.
Mm.
Det är ju han som är med i Willow.
Ja.
En annan dvärg. Den
vad tycker du om Willow?
Ja, Willow hade ju passat väldigt bra in i Willow. Ja, men vi säger så här då.
Det finns draga Willow.
Ronja Rövardotter möter Disney-draken, möter Willow. Mm. Där har vi Game of Thrones i sin sammanfattning. Fullständigt obegripligt att folk kan titta på detta. Och jag ska prata mer om dvärgen, men så läser jag Dagens Nyheter idag.
Ja.
så är det så här, nu spekuleras det, det är ju fan helt, det är ju helsidor i DN, det är fullständigt obegripligt hur man kan hänga så mycket trycksvärta åt en sån dålig serie. Nu börjar slutstriden om järntronen och det är så här, Game of Thrones. Aha, och hela serien, alla avsnitt, hur många jävla, hur många säsonger, 15 säsonger handlar om vem som ska få sitta på tronen. Är det 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 handlar om?
Det är som livet stort. Det är som det riktiga livet. Det handlar om vem som har makten.
Mm. Men i alla fall, om vi går tillbaka till dvärgen där då, min dvärg, Game of Thrones-dvärgen. Ja. Ja, han är redan, för mig är han ju castad i en annan film. I den här filmen som heter, någonting med Station heter den, utspelar sig i USA. Där han bland annat är väldigt berusad och...
Detta känner jag igen faktiskt.
Ja, det är en väldigt bra serie, eller en väldigt bra film faktiskt. Ja. Det är väl hans mest kända roll innan Game of Thrones. Den gör han ju väldigt bra innan han hamnar i det här träsket av Ronja Rövardotter, Disney och Willow.
Mm.
Innan han, Willowieringen, Willowfieringen i alla fall.
Ja.
Nej, men så att jag...
Jag tror att han kan ha fått ganska många roller på grund av Game of Thrones också.
Nej, men det här filmen kom innan, vet du. Den här filmen är från tidigt 2000-tal.
Mm.
Så tveklöst, så att det har inget sammanhang.
Ja, men han kan ju fått andra roller efter, menar jag.
Ja.
På grund av Game of Thrones, kanske.
Ja, det är mycket möjligt, men han lever fortfarande.
Ja.
Och det är ju, bara det är ju ett mysterium. Jag menar, om vi nu tänker oss in i vad serien ska... Jag vet inte ens när serien är tänkt att utspelas.
Dvärgen skjuter ihjäl sin pappa i Game of Thrones med ett armborst medan han sitter på toaletten.
Jag tänker att det hade varit väldigt ofördelaktigt att ha liksom fysiska tillkortakommanden i den extremt utsatta världen. Det förvånar mig att han har överlevt så länge, man tänker sig.
Man får andra förmågor.
Ja, det är ett mysterium.
Vet du också att Game of Thrones bygger på en bokserie?
Ja, det kan jag tänka
mig. Så att jag tror att de första 5 säsongerna bygger på författarens böcker. Och sen har han slutat skriva. Och han skrev fortfarande när den första säsongen kom, tror jag. Mm. Och sen har tv-produktionen utvecklat historien efter det. Så man kan se en ganska tydlig skillnad i tempot i hur saker händer.
Okay. Ja. Det gladde mig dock att de hade ett ganska friskt urval av svordomar.
Ja.
Det fanns ju ändå lite vuxenpoäng i det. Men, jag fångade faktiskt några minuter också i förrgår på Game of Thrones. Och då attackerade en död björn. Det var väldigt märkligt, för de gick så här på isen, antagligen på jakt efter Walking Dead-människorna. Vildvittrorna fanns ingenstans att se i sammanhanget där. Men då såg de en björn framför sig. Så här, ja, en björn. Och så plötsligt så bara... Alltså kom björnen från sidan och den var död. Men de dödade den igen.
Ja.
Ja, bara go figure.
Ja, jag tror att det är en extremt svår serie att hoppa in och kolla några minuter på i ett avsnitt.
Ja, nej, men faktiskt. Det kommer aldrig hända att jag ser mer. Det här är kört. Den här Sagan om ringen, stämpeln som den här serien för alltid kommer att bära hos mig.
Jag tycker att du
parar
ska...
med Disney. Parar. Också den här drakfetischismen. Klappa. Det här, det
jag tycker du ska gå in seriöst och börja kolla från början på Game of Thrones. Det
gjorde jag ju. Jag gav ju första avsnittets första att det var ju fullständigt värdelöst. Det är kört för mig. Det kommer aldrig hända faktiskt.
Nej. Det som,
däremot, jag hade gärna tagit emot tips på lite andra sevärda serier.
Mm. Har du sett senaste säsongen av True Detective? Säsong 3?
Ja, som har jag ju
har du gjort det? Den har inte jag hunnit se. Rekommenderar du den?
Det är klart att du har absolut inte hunnit det. Det förvånar mig inte. Den var exceptionellt bra tidvis. Men jag kan inte det blir lite för mycket spoiler alert om jag pratar för mycket om det. Men jag kan ju tycka att skådespelarna i säsong 3 var exceptionella. I synnerhet den båda huvudrollerna var enastående välspelade, tycker jag. Det måste jag säga. Så den är ju definitivt sevärd.
Men mejla in andra serietips på info@colting.se så vidarebefordrar jag dem till Jonas.
Precis, som att vi inte har tillräckligt, att fylla våra dagar med.
Precis.
I bara pappa, det är liksom, hur mycket kan hända?
Hur mycket kan hända
egentligen? Hur mycket tid kan det ta att hålla på?
Nej, men det kan ta lite tid. Men du gör ju andra saker med. Du var ju i Stockholm här häromdagen till exempel och föreläste på en konferens. Säger jag rätt då?
Ja, exakt. Eller konferens. Ja, jag gör ju lite, jag jobbar ju lite emellanåt också. Jag tv-serier bingear ju emellanåt då. Då jag vill ju kolla så här, jag vill ju kolla en hel säsong av någonting direkt. Jag vill ju kolla 8 avsnitt av någonting direkt. Ja, precis. Jag vill ju sånt ta 5 timmar och bara typ, men nu är jag ledig. Nu ska
helst på ett hotellrum i Finland.
Exempelvis. När man ändå, precis. Ja. Eller så här, ja, exakt. Eller när man har mycket så här, när man har mycket ställtid. När man bara kan typ, kolla 5-8 avsnitt i rad. Så. Mm. Men det gjorde jag nog inte när jag var i Stockholm.
Nej.
Därför att då hade vi fullt upp hela vägen.
Ja.
Och det var företrädesvis människor som pratade svenska runt omkring också.
Ja, precis.
Så det fanns ju folk att
socialisera. Som det i Stockholm,
ja. Ja, precis. Ja. Nej. Ja. Men det var väldigt trevligt faktiskt. Jag var på en föreläsning som hette LCOA 2019.
Mm.
Men kan vi säga att, vad ska man säga att det var? En konferens, kanske vi inte kan definiera det som. Men det var ett, jag vet inte vad skillnaden är på konferens, symposium.
Det kan inte jag heller. Du var i alla fall att tala inför en ett stor event. Samling människor.
Ja, precis. Det var flera, vi var flera föreläsare faktiskt då. Ja. Ja, men jag hade en slott där. Det var väldigt intressant faktiskt.
Och det handlar ju då naturligtvis om mat. Så.
Det här var ett event som arrangerades av primärt av kostdoktorn.
Mm.
Och kostdoktorn som numera heter Diet Doctor. Och det är ganska fascinerande. Och det är ju, mannen bakom kostdoktorn heter ju Andreas Enfeldt. Mm. Han är ju naturligtvis läkare. Och han berättade, jag har ju följt hans utveckling från start. Och hans intresse kring mat började ju när han jobbade som läkare.
Mm.
Och egentligen av en slump faktiskt blev intresserad av det här. Men sen så tyckte han att det fanns väldigt mycket rim och reson i det här. Och han kunde koppla det till väldigt många av de patienter som han hade, eller som kom in på hans vårdcentral, ja. Som hade då väldigt mycket ätrelaterade problem. Men, och han började i den allra enklaste av former som då man gjorde någonstans mitten 00-talet, jag tror 2007, i bloggform.
Ja,
och han hade ungefär 500 sidvisningar om dagen, vilket han tyckte var fantastiskt stort och bra och väldigt, så här, han nådde väldigt många tyckte han då.
Mm.
Och sen några år senare så nådde, när man byggde om till en hemsida, hade han 5000 sidvisningar om dagen. Och sen 50 000 sidvisningar om dagen. Och sen så gick de in och gjorde, har de jobbat väldigt mycket med medlemssidor och varit också breddare med flera olika språk. Och nu har de 500 000 sidvisningar om dagen. Eller hade, nu är det säkert ännu mer.
Ja.
Det är ju helt exceptionellt. Och det gör att dietdoctor.com faktiskt är, om inte den absolut största portalen, hemsidan för ätrelaterad hälsa, så definitivt en av de största.
Det är coolt.
Ja, det är ju fantastiskt.
På 12 år.
Ja, precis. Och det lustiga är ju, liksom, det är ju ett svenskt företag och det är en svensk sida. Det är svenska människor som står bakom. Den engelska sidan är ju naturligtvis den absolut största. Följd sen då av den spanska sidan.
Mm-hmm.
Och sen då den svenska överlägset, eller överlägset längst ner.
Ja.
Minst, naturligtvis. Men det är ju fascinerande hur, vilken otrolig slagstyrka det har blivit i det här. Och hur viktigt det här ämnet är och hur intressant det är.
Mm.
Man kan ju bara tänka sig vad som händer när man öppnar den kinesiska, eller den mandarin textade sidan liksom, ja, eller den indiska versionen, eller ja,
det finns potential fortfarande. Potential,
att utveckla, den portugisiska versionen liksom, eller den arabiska versionen.
Ja, varför inte?
Ja, så att, men de har ju nått otroligt långt och så där, för det var väldigt och jag har varit med i flera olika sammanhang, intervjuad och textform skrivit och så där, på kostdoktorn genom åren, så det var väldigt, känns väldigt bra att vara där och föreläsa, och framförallt har han ju hjälpt oerhört många människor genom dem. Genom den informationen som har spridits där.
Mm.
Och jag tänkte väldigt mycket på det när jag föreläste. Eller jag tänkte väldigt mycket på sammanhanget och forumet som, i stort. Därför att om man tänker sig nu här, nu heter ju den här träffen hette ju LCHF 2019. Sen åkte de efter den här dagen, vi var ju på Cirkus i Stockholm. Sen åkte vi ju på, eller de åkte, jag var inte med på det. LCHF-kryssningen sen då, det fortsatte ut på havet på någon sån här Stena Line-båt eller någonting, med flera andra föreläsare och utställare och så vidare då.
Mm-hmm.
Våran vän Martina Johansson var faktiskt med, hon var med och lyssnade på min föreläsning, men sen var hon med och föreläste
på båten.
Ja, precis.
Coolt.
Och, men jag tänkte mycket på det här att som LCHF är ju i många sammanhang där det pratas om, det är nästan ett skällsord.
Mm.
Och att det finns en djup provokation kopplat till det här.
Mm.
Med lågkolhydratkost och att det är alldeles uppenbart. Vi lyssnade bland annat på Fredrik Nyström då, som är professor i internmedicin, verksam Linköpings universitet, som var ju extremt rolig och intressant att lyssna på. Han visade väldigt tydligt vad den senaste forskningen visade. Och han var ju tydlig med också att det här handlade väldigt mycket om prestige och att det gamla paradigmet kommer liksom finnas kvar så länge de här personerna sitter på sina poster då. Därför att människor tenderar i regel att vägra erkänna när man har haft fel.
Mm. Så är det ju.
Ja. Men hur alldeles uppenbart hur rätt man är på bollen när man pratar om skillnaden mellan liksom socker och fett och kolhydrater och fett och sådär. Ja. Och hur fucked up liksom den moderna kostupplysningen har varit, tallriksmodell och så vidare.
Men det finns fortfarande stor provokation som folk känner när man pratar om LSO.
Ja, det gör ju det. Inte naturligtvis för den gruppen människor, för det var ju kanske en av de mest tacksamma föreläsningar jag har gjort någonsin. För det är ju verkligen preaching to the choir.
Det
betyder ju inte att det är mindre värt eller mindre intressant för det, men att där är ju liksom alla pålästa, alla är ju på bollen där när det gäller ämnet. Men i allmänhet så finns det ju en stor provokation kopplat till det här. Och det är ju så fascinerande hur man väljer att se på sådana företeelser, hur man tänker kring ordet som provokation. Och hur en del då jantelagsmänniskor kan tycka att man ska hålla käften. Om man inte har en stor fet jävla livsmedelsverksstämpel i pannan som visar att man är certifierad och diplomerad och att man har en sån jantelagssigil i huvudet. Så ska man inte prata om mat överhuvudtaget.
Nej.
Faktiskt, precis. Och det finns ju många som blir provocerade av det, att tänka fritt kring mat. Men jag kan ju känna, och jag känner ju väldigt starkt att det finns ju en desto större provokation i insikten att det är så många människor som idag äter sig sjuka på grund av dåliga kostråd, och att det finns en desto större provokation i hur många tjocka barn vi har i vår värld, i vårt samhälle.
Jag har blivit väldigt provocerad det senaste när jag har sett vad sjuka människor får att äta
på sjukhuset, exempelvis. Jag tycker det finns en otroligt stor provokation i att väldigt många diabetes typ 2-patienter inte får råd eller kunskap om att man faktiskt kan äta sig frisk eller äta sig åtminstone symptomfri om man vill, som ett alternativ till medicinering. Det är jävligt provocerande, tycker jag. Jag tycker det finns en provokation i att det finns så väldigt mycket dålig eller falsk så kallad kunskap där ute. Det finns så många köpta experter. Det finns så många som vidmakthåller en åsikt bara och endast på grund av prestige eller vad ska man säga, inte på basis av någon evidens utan mer på basis av eminens. Att det finns människor som är mer lojala till sina kollegor eller till sin anställning eller till det skrået man tillhör eller till det paradigmet man förmodas förhålla sig till än till de patienterna man ska behandla, exempelvis. Det tycker jag är en stor provokation. Ja. Jag tycker inte det är en stor provokation att prata fritt och intellektuellt och argumentativt om kost och låta åhöraren själv ta in och bedöma vad som verkar rimligt och rätt. Det tycker inte jag finns någon provokation kring.
Nej.
Så det är ganska lustigt kring det här ordet provokation och hur vi förhåller oss kring det.
Eller hur?
Ja. Och hur jävla mycket fake news det finns där ute kopplat till mat.
Apropå att prata om mat då. Det är ju föreläsningsturné i Faggorna här.
Just det.
Som handlar om just mat.
Man kan få komma och bli fruktansvärt provocerad av mig.
Ja.
Om man nu är lagd åt
det hållet.
Om man nu är lagd åt att bli lätt provocerad, då har man någonting att bita i. Då har man någonting att se fram emot. Om man uppskattar provokationen.
Ja, faktiskt.
Jag kan säga, Niklas, jag uppskattar provokationen jättemycket.
Ja, den är ju ett bränsle också i sig.
Men det finns ju, och nu jag måste in på ett totalt sidospår här, Niklas.
Kör bara.
Jag satt och jobbade sent på kontoret igår.
Ja.
Jag hade mycket att ta igen.
Ja.
Och satt och kollade lite så här på SVT. Dels ville jag kolla på Julian Assange-nyheten då. Fan, det har vi också glömt att prata om. Så jävla absurt att sitta så här självvald exil 7 år på Ecuador ambassad. Ja, men skit i det. Vi kan inte dra det. Nej, för det är så jävla absurt.
Ja.
Jag klarar inte det. Nej, men så råkade jag surfa in på dokumentär och då var det så här Flat Earth Society-dokumentären på SVT.
Den har inte sett, men
har du sett den?
Nej, men
det är fantastiskt.
Jag vill ju så gärna se den.
För det är lite så här, om man tänker så här, vad är det mest absurda vad är det liksom så här, vad är den löjligaste teorin som faktiskt har followers där som man skulle kunna tänka sig att driva med så här? Ja, men det är ju ändå så här, ja men så här, jorden är platt. Alltså det blir så här, det är ju löjeväckande. Men ändå, om man skulle sätta sig i det forumet och komma till ett sammanhang där alla är överens om att så här, det är ju alla andra som har fel.
Ja.
Så här, så är det lite så här, vänta lite nu då. Typ man får ta in ändå vad de säger och så där.
Ja.
Alltså det är ju provocerande med folk som saluför en åsikt som är så grundläggande absurd.
Mm. Men det är ju väldigt intressant att tänka på hur man själv skulle reagera, som du säger, om man skulle så här. För de har ju ändå argument som
de har ju argument, ja, absolut.
De har argument för att jorden är platt.
Ja, absolut. Och man pratar med den
och har man inte de andra argumenten?
Nej.
Då hade man ju köpt alla de argumenten.
Nej,
om man inte hade haft de andra.
Och det är ju inte ett argument att säga så här, ja, men det vet ju alla att jorden är runt. Det är ju faktiskt inget argument.
Nej, nej.
Det handlar ju bara om vad majoriteten av folk tror och tycker.
Ja.
Men alltså, så det blir ju ändå så här, vänta lite nu krävs det lite grann av min retoriska förmåga här för att bemöta det här. Nu krävs det lite grann att intellektet gnisslar igång här i huvudet för att liksom kunna förhålla sig till vad det är de säger. Men det är ju så lustigt liksom att det är ändå fullständigt, när de intervjuade folk där, det är ju en svensk dokumentärfilm, man intervjuar folk där som verkar helt rationella. Och jag menar, de verkar ju inte, det är inte så att de har intellektuella handikapp, det är inte så att de har, att de, det är ju alltså intellektuellt sett välfungerande människor som du och jag. På det sättet att de själva kan resonera och argumentera kring det. Så det är så otroligt lustigt hur man kan förhålla sig till verkligheten kring det. Och så här att man skulle kunna reagera bara genom att bli provocerad och bara tänka sig, fan vad dumma huvudet man.
Ja.
Men så ändå så här får man ju tänka sig, ja men vänta lite nu här. Nu måste ju finna, någonstans finns det ju liksom det finns ju en utgångspunkt där som är väldigt intressant då.
Ja.
Men just hur de pratar om så här, hur, och det kan man ju känna direkt då, hur väldigt mycket av deras resonemang som föll då. För de pratade om så här hur vi då ska köpa en typ så här, att det är absurt att tänka sig att jorden är rund och att det är så konstruerad, det är en konstruerad verklighet av NASA och bla bla bla.
Mm.
Och sen bygger väldigt mycket av deras retorik kring det här med att världen är platt, typ så här på Bibeln och kristendomen. Ja. Och bara, ni byter ut, precis. Nej, för ni
rationellt.
Ja, för ni bygger ju inte eran eller typ så här, det handlar om att förvilla massorna, det här med att jorden är rund, vad det nu ska tjäna till, jag vet inte.
Nej.
Det handlar om att förvilla massorna och så det blir så här. Ja, för religion är inte till för att
förvilla massorna.
Det är elitisterna, det är den hemliga handen som styr världen, det är de som vill få er att tro att NASA det här landar på månen, det är bara trams. Och så bara men religion har ju aldrig varit elitens verktyg att dominera massorna.
Nej,
för det har det ju aldrig varit.
Nej,
religion, absolut inte. Religion, ja, det är ju helt rimligt.
Ja.
Så det blir ändå så här.
Religion bygger också på allas lika värde.
Ja, exakt. Ja, precis. Och religion bygger ju på logik och...
Och rimlighet.
Ja, absolut. Så det blir ju verkligen, det blir ju extremt ihåligt.
Mm. Jag måste se den faktiskt.
Ja, det är väldigt otroligt kul.
Det är väldigt intressant.
Ja. Ja, det blir många stickspår i sammanhanget. Just när vi pratar om, liksom att förhålla sig till verkligheten. För jag menar här, så här, om jag flög i ett flygplan och jag tyckte att jorden såg rund ut.
Gör ni inte det lite när flyger i ett flygplan?
Då, jorden måste vara riktigt, riktigt stor annars.
Ja.
Man bara,
Så är det.
Ja.
Ja.
Den är upp, den är rent magisk. Den är uppbyggd, jorden är platt och den är uppbyggd på styltor liksom.
Mm-hmm.
Runt. Och så här, the glass dome.
Ja, ja.
Så här, folk så här spekulerar, ja men hur högt upp är det till den här glass domen då?
Ja. Man borde ju rent teoretiskt bara kunna gå ut till kanten. I don't
know, 7,000 miles, 9,000 miles, I don't know. Ja. Men där är det isvallar. För där är det så här, under då jorden här, eller på kanten, där finns så enorma naturtillgångar som typ den hemliga kraften som styr jorden inte vill att man ska
känna till.
Nej, exakt.
Ja, okej.
Det finns mycket sånt också. Det är konspirationsteori.
Är du en del av den hemliga handen, Jonas?
Ja, men också så här, konspirationsteori, så här chemtrails, flygplanen, det är vaccination, det är alla de här grejerna. Och så bara, it's funny how everything connects.
Ja.
Okej.
Precis, om man vill. Så.
Apropå det med provokation.
Men på Colting Food, på den här föreläsningen. Så kommer vi, eller du, inte prata om varken platta jordar eller chemtrails.
Nej, ja,
det skulle
inte
vara chemtrails i mat då, möjligtvis.
Ja, ja, precis. Ja. Ja, men vad jag ville komma till är att... vad jag ville komma till... vad var det? Nej, det var provokationen jag ville komma till.
Ja, det var den du ville på med. Ja.
Det är ju... Ja, är det... Går man igång på, och jag vill säga så här, blir man lätt provocerad av någon som pratar om att äta sig frisk kontra att äta sig sjuk? då ska man nog inte se den dokumentären. Det var dit här när jag ville komma.
Ja, ja.
Mm. För då kan man nog riskera att få ett slaganfall hemma i tv-soffan.
Mm.
Eller framför datorn.
Så kan det vara kanske.
Faktiskt.
Mm. Ja, ja. Då är det bättre att komma på Colting Food såklart.
Definitivt. Det kan ju vara en sån mjukstart i provokationen faktiskt.
Mm.
I att lära sig hantera provokation. Men det här är ju, det är ju stora viktiga ämnen. Jag tycker få saker är så intressanta att prata kring. Som mat. Och vi kommer ju liksom, vi kommer fortsätta agitera frågan. Vi kan säga redan nu, vi nämnde Martina Johansson, High Fat Fitness. Vi hade ju henne som gäst för några avsnitt sen.
Mm.
Och vi utlovade dessutom då ett frågeavsnitt med henne.
Just det.
Och det kommer vi köra nästa vecka. Det kommer vi spela in på skärtorsdagen.
Mm.
Så att vi uppmanar er redan nu att vi kommer lägga ut det på Instagram. Men att skicka frågor till oss och till Martina.
Mm.
Gällande kosthållning, träning, keto och ja, kanske också matforskning, livsmedelsforskning, näringslivsforskning eller näringsämnesforskning och så vidare.
Mm.
Gå gärna in på Martinas blogg och läs. Hon skriver ju otroligt mycket och uttömmande i ämnet, väldigt intressant. Fråga henne gärna om styrketräning, för hon är jätteduktig på det.
Mm.
Gå gärna in på hennes Instagram, High Fat Fitness, och läs de olika inläggen och följ hennes Insta-stories. Det gör hon ju mycket Q&A själv.
Mm.
Och folk har ju väldigt mycket frågor till henne. Jättekul om vi kan ta det via podden då. Till nästa vecka.
Mm.
Så det måste vi ju säga i sammanhanget då.
Men mejla frågor på info@colting.se.
Föreläsningsstudien är då som Colting Food. Jag börjar på måndag. Då är det i Göteborg den 15:e. Folkets hus, Göteborg.
Mm.
På Olof Palmes gata klockan 18-21. Sen är det tisdag i Borås. 18-21. Onsdag den 17 i Malmö. Sen kör vi vidare den 23. Påföljande tisdag efter påsk. Då är vi i Västerås. Den 24 i Stockholm. En kort och intensiv föreläsningsturné. Colting Food. Och jag blir alltid upplyft. Eller så här, jag blir alltid upplyft och väldigt exalterad när vi pratar om mat, så för jag tycker det är ett ämne som alltid berör, och man vet att man kommer alltid åt, eller kommer åt att bistå några som lyssnar varje gång med lite inspiration och pepp och förändringsvilja faktiskt.
Mm.
Det finns otroligt mycket potential hos människor om man bara äter rätt faktiskt.
Riktigt härligt.
Ja, men det är så jäkla intressant.
Ja.
Och just den här insikten att precis varenda människa kan vara ett offer för dåligt ätande. Eller det spelar ingen roll vilka gener man har, eller vilka kvaliteter man har, eller hur duktig man är, eller vilken prestationsförmåga man har. Äter man helt fel och håller fast vid att äta helt fel och blir ett offer och faller dit för socker, sockermissbruk och annat skräp, så kommer man förr eller senare att bli sjuk, och man kommer definitivt att prestera mycket sämre än vad man hade gjort.
Mm.
På det sättet så är vi ju allihopa likadana i avseendet att vara biologiska varelser.
Verkligen.
Som är väldigt påverkade av den miljön vi utsätter kroppen för. Den inre miljön som det då handlar om när man äter, den biokemiska miljön. Det är superintressant. Är det?
Väldigt intressant. Ja, men kom och lyssna på det. Eller kom och bli provocerad. Eller kom och bli inspirerad.
Påföljande helg sen så har vi ett simcamp. 26-28, vi har några platser kvar. Colting Borsén simcamp. Det här är simcampet för alla er som... för alla er som sitter ute och tänker så här: simning, ja det hade varit kul, men jag är så jäkla dålig. Jag kan inte åka på det här. Och då säger jag så här: det är ju precis för er som det här campet är. Alla er där ute som känner så här att jag hade velat kråla, eller jag hade velat kunna köra. Tänk att kunna vara med på en swimrun. Tänk att kunna använda simträning i öppet vatten. Tänk att kunna simträna i bassäng. Tänk att kunna... kanske vara med på en triathlon. Tänk att kunna vara orädd i vatten och känna sig trygg. Tänk att använda det här som en fantastisk träningsform. Ja, precis det här. Precis för er är det här campet till för. Liksom då för de som redan är lite inne på simning men som vill förbättra sin teknik. Alla de som kanske känner att simningen är onödigt jobbig eller går onödigt långsamt. Eller att man tycker man känner sig i bra form i andra grenar men att man underpresterar i simningen. För alla er är det här simcampet till för.
Mm.
Egentligen de enda som simcampet inte är till för, det är typ Alexander Berggren, Adam Pålsson och sådana som simma 400 frisim på 4 minuter eller snabbare.
Ja, alla andra kan komma. Ja,
typ alla andra kan komma.
Ja. Ja,
de har vi inte så mycket att hjälpa med.
Nej.
Nej.
Men de kanske kunde vara med och hjälpa alla andra.
Ja, precis. Ja,
vem vet.
Ja. Så det finns några platser kvar. Det är 4 simpass. Det är 2 filmningar. Det är simteknik. Det är analys. Det är, vi pratar mycket simteori. Vi springer dessutom en gång. Vi kör rörlighet. Vi kör styrka på land. Vi har ett gött häng. Och det är en fullspäckad helg med både teori och praktik från början till slut.
Mm.
Mat och hotell ingår, och man mejlar till mig på jonas@colting.se. Det är alltså nästa helg. fredag till söndag.
Just det.
En lång helg i Borås. Fredag eftermiddag till söndag lunch.
Härligt. Mm. Solen skiner här kan jag säga.
Kommer alltid. Jag alltid. Ja, ja, det gör det ju. Alltid i Borås.
Härligt. Men du, då tycker jag att vi raskt springer vidare till våra partners.
Det gör vi.
Då börjar vi med en hälsning här från våran väna vän vän.
Precis, ja. Just det, ja. Som vi jobbar med. Och Van Sweden, det är ju ett företag som håller på med fantastiskt fräscha, fungerande, miljövänliga och hudvänliga hudvårdsprodukter.
Just det.
Ja. Man kan ju tänka sig att hudvårdsprodukter ska vara hudvänliga.
Det är ju lite det man önskar, ja.
Det är ju lite grann det man tänker som utgångspunkten. Men faktum är att väldigt många av de traditionella hudvårdsprodukterna och kosmetika i allmänhet innehåller ju väldigt många dåliga ingredienser. Mm. Dåliga för miljön, men också dåliga för kroppen. Kemikalier.
Ja, så ligger det inte till med Vans produkter.
Nej, Vans produkter har ett helt annat tänk. Mm. Det är ett svenskt företag som jobbar med produkter som är bara enbart miljö- och hudvänliga. Mm. Det är ju fantastiskt. Och därför är deras namn är ju fantastiskt. Mm. Vän, eller
vän. Ja, huden, ja. Hudens vän kanske.
Hudens vän. Ja. Och de är väna mot huden.
Eller hur?
Ja.
Men du, vi har ju pratat om många av Vans produkter tidigare, men finns det några nyheter eller?
Ja, de har ju det här som man kan tänka sig när vi pratar om hud och hår. Alltså shampoo, balsam, duschkräm i olika härliga dofter. Man har ju, ja, vi ska inte glömma också att det finns tvättmedel att tvätta de smutsiga löparkläderna efteråt och sådär. Även det med samma tänk. Men sen har de ju andra produkter som syftar till att ta hand om kroppen. Exempelvis massageolja.
Oj.
Ja, kan man behöva när man har tränat hårt.
Verkligen.
Ja, och inte minst att massera in sina egna ben. Men jag gillar att massera vaderna med någonting glansigt och härligt. Mm. Innan passet. Mm. Och mjuka upp lite grann så här.
Ja, ja, det är härligt.
Ja, eller när man får massage så här. Ja, men massageolja,
det ska man inte underskatta.
Absolut inte. Väldigt bra faktiskt. Och sen också för fötterna.
Ja.
Det kan man ju använda naturligtvis hudkräm och så här, men de har en fotskrubbkräm som är riktigt grym.
Som gör fötterna lite mjukare då.
Ja, som gör fötterna lite mjukare och där man kan hjälpa till med att få bort lite lite sånt här.
Ja.
Vad ska man säga?
Det man har på fötterna.
Lite sånt skräp som samlar sig. Lite sådana fula löparfötter.
Ja.
Nu går jag ju på fotvård ganska ofta då, men just den här dagliga vården när man... Jag brukar göra det när jag går på när jag bastar och kör kallbad, brukar jag köra lite sån här fotskrubbkräm.
Mm.
Och sen smörja in fötterna då. Mm. Så att det inte blir några fotsprickor eller något annat.
Just det.
Så. Mm. Det är ju himla härligt. Eller även risken att få blåsor är ju betydligt mindre i sammanhanget då.
Ja.
Så att... allt det här finns på Van Sweden, vansweden.se.
Mm.
Det kan man liksom kika på alla de här produkterna som finns då. Man har genom samarbetet med våran podd en rabatt som är så generös som 15%.
Oj.
Ja, det är inte dåligt.
Nej,
ja, faktiskt. Och tänker man på hur mycket och hur ofta man faktiskt köper de här produkterna i en familj, inte minst om man lägger in då tvättmedel och liknande, så blir det ganska ansenliga pengar faktiskt. Och hur många, och är man en person som duschar så blir det rätt mycket också då. Så Coltingpod, Coltingpod, den svenska podden, podd med 2D.
Just det.
Det är koden man ska använda för att erhålla de här 15%.
Det tycker jag man ska göra direkt då. Det är otroligt generöst.
Så vansweden.se, det är alltså webbadressen för att gå in och läsa mer om det här fantastiska Jönköpingsbaserade företaget då, som har alla de här fina produkterna.
Mm.
Sen är det ju så också, man kan också sälja Van Swedens produkter genom föreningslivet. Mm. Så är man förälder till ett barn eller till en ungdom som håller på med en idrott och man känner att det här med bullförsäljning, godisförsäljning, kakförsäljning eller skärkförsäljning är lite ute och passé. Mm. Och att man vill jobba med fräschare, bättre och bättre produkter med en tydligare värdegrund, så kan man sälja Vans produkter.
Det tycker jag absolut man ska göra.
Man anmäler man sig till dessa även där och via hemsidan.
Härligt. Då säger vi tusen tack till Vän. Vi har också med oss Selexir.
Det har vi.
Ja.
Och vi älskar att presentera Selexir, inte minst för att vi tycker att det är ett av världens bästa företagsnamn.
Verkligen.
Ett av världens bästa produktnamn.
Man blir alltid glad när man får säga Selexir.
Få saker beskriver så bra vad en produkt gör som Selexir faktiskt. Cellelixir, elixir för cellen.
Mm.
Så här får du dina celler att fungera bättre.
Och det är just det som Elixir gör.
Mm. Elixir för cellerna. Mm. Och det handlar om att tillhandahålla ingredienser via kosttillskott som får cellernas mitokondrier att vara mer effektiva och att vara yngre. Det är ju själva grundidén, den röda tråden i Elixir, att nämligen att motverka åldrandets negativa processer. Inte att förneka åldrandet som sådant, för äldre blir vi, men att kunna erhålla ungdomliga krafter
högt upp i åldern.
högt upp i åldern. Ja. Och du ser ju här på mig här hur mycket grå hår jag har här på
kanten. Ser inte ett enda faktiskt. Jo, men har du färgat håret?
Nej, mitt hår är ofärgat. Ja. Där. Det enda jag färgar lite grann, det är ju mina ögonbryn, för jag gillar inte albinofärgade ögonbryn.
Nej,
men mitt hår kommer jag aldrig att färga.
Nej, okej.
Okay. Nej, det har jag slutat med på 90-talet.
Ja, men du ser ut att vara en
dag. Ni hade mitt ljusa scooterhår.
Ja, det var fint. Ja. The spikes.
Ja, precis. Ja.
Men det hade inget med Elixir att göra.
Nej, det hade ingenting med Elixir att göra. Men vi är ju själva nöjda användare av Elixir sedan nästan ett år tillbaka.
Ja,
och jag kan ju ärligt säga att på många sätt så, det är ju inte bara, och det ska vi ju inte, vi ska ju inte håsa det till löjlighetens gräns, därför att det har så mycket med allt annat att göra naturligtvis, med livsstil i det stora hela, med mat och träning. Men Elixir är en av komponenterna i de delarna för min del då. Mm. Att tillhandahålla kosttillskott som annars hade varit svåra att sourca och att förstå eller sammansätta och att känna till. Det var mycket av det här visste jag faktiskt inte om innan jag kom i kontakt med Elixir då. I att vissa kroppsegna ämnen som vi tappar genom åldern och sådär, det förstår man ju naturligtvis att det är ju det åldrande är.
Mm.
Att kroppen fungerar mindre och mindre. Eller lite mindre effektiv och sådär.
Eller hur?
Men att vissa saker kan vi genom maten och kosthållningen då, och kosttillskott faktiskt boosta.
Mm.
Nu har också Elixir uppgraderat sitt formula.
Precis, ja. De har ju en välfungerande sådan sedan tidigare, men som de nu har uppgraderat.
Så nu kallas det för nya Elixir.
Ja.
I alla fall under ett tag då. Ja. Tills att gamla Elixir är glömt, eller tills att nya uppgraderade Elixir bara är Elixir.
Precis.
Ja. Och det här är ju då för att ytterligare då, så att säga, stärka eller komma närmare den här formulan då för anti-aging som Dr. Gittele, amerikanska Dr. Gittele, Marcus Gittele, som har skrivit boken Growing Young. Det är ju hans, väldigt mycket hans koncept som Elixir bygger på.
Mm.
Och nu kompletterar då Elixir tre av de tidigare välfungerande ingredienserna med organisk kurkumin och transresveratrol.
Det vill man ju ha.
Mm. Och kurkumin är ju den aktiva beståndsdelen i gurkmeja, som ju då så att säga universellt erkänt som en fantastisk komponent för kroppen. Väldigt antiinflammatoriskt fungerande om inte annat.
Mm.
Och som jag älskar faktiskt att ha i vissa av mina, ja, när jag har gjort sånt här dal och olika typer av grönsaksblandningar och sånt där, så tycker jag gurkmeja är väldigt, smakar väldigt gott faktiskt.
Mm.
Så det är inte en slump att man använt, att den har varit en viktig krydda eller en ofta använd krydda i vissa kulturers kosthållning länge, exempelvis Indien, asiatisk mat, eller ja, framförallt indisk mat då.
Mm.
Och sen har vi också transresveratrol som kanske är mest känt som en ingrediens i rött vin.
Precis.
Eller som en beståndsdel i rött vin. Och det här brukar man prata om, the French paradox, den franska paradoxen då, som i grund och botten bygger på att man tänker sig att fransmännen med sitt ganska lebemanslättiga liv liksom, med riktiga lättingar i Frankrike. Precis.
De käkar mycket baguette.
Ja, de käkar mycket baguette, men de käkar liksom mycket ost och de röker mycket och de idkar älskog. De är inte så lutherska som vi är i Sverige. De njuter av livet alldeles mycket, jävlarna. Ja. De dricker mycket vin.
Vissa av de sakerna du räknar upp kan ju vara negativa. Vissa är kanske inte så negativa.
De håller på, precis, de göttar sig en massa. Ja, precis. De vabbar bort livet där i Frankrike. Ja, men man förmodar då att med den här, och det är ju så här gamla dogmer då, att med den här feta maten och med rökande är ju definitivt vanligt, men att de skulle ha en högre frekvens av hjärtsjukdom då.
Mm.
Men de har en väldigt låg förekomst av hjärtsjukdom relativt sett till den övriga livsstilen. Mm. Som man i andra sammanhang ser, eller tycker sig ha sett sådana här kopplingar då. Och då kopplar man det till att det är den här resveratrolen som har en väldigt positiv faktor genom det här rödvinet.
Just det.
Exakt.
Inget du hade behövt ett tillskott till av egentligen kanske?
Nej, kanske inte.
Nej.
Nej, men här får man då resveratrolet utan att behöva, men en liten extra boost av resveratrol. precis. Så att nu finns det många intressanta synergier i nya Salix E. Vi har PQQ som ökar mitokondriernas antal, skapar mer energi. Vi har koenzym Q10, acetyl L-karnitin. Det gör mitokondrier och cellfunktioner mer effektiva, ökar kognitiva förmågor. Kurkuminen skyddar cellerna och kroppen i allmänhet mot inflammationer. Och transresveratrol optimerar och slår på anti-aging-generna. Och så vidare då. Sen har vi biopurin då, är ju svartpeppar som ökar bioupptaget för de andra ingredienserna. Ja. Och alltså, sammantaget så får vi då Salixir i det paketet. Mm. Som vi får då lägga på toppen av en för övrigt och proaktiv livsstil.
Precis.
Yes! Och då är det så här. Genom samarbetet med podden så har man då ett förmånligt ingångserbjudande att testa Salixir. Nya Salixir.
Nya Salixir.
Då använder man koden COLTING. COLTING. Då har man en prova på månad för 295 kronor. Mm. Det är alltså 33% rabatt.
Generöst.
Vill man sen bli abonnent eller så att säga prenumerera på det här. Det här kommer ju via posten hem rakt ner i brevlådan. Mm. Ingenting man behöver hämta ut hos ett ombud eller så. Då använder man koden COLTING15. COLTING15. Då har man 15% löpande rabatt på alla inköp.
Fantastiskt ju, otroligt generöst.
Inga fraktkostnader, inga uppsägningstider, inga bindningstider, sådär. Så att det är bara att köra. Gå in på salixir.se och läs mer.
Då är vi framme vid dagens ämne, som vi brukar kalla det. Mm. Ja, och den här veckan tänker vi prata om att boosta löpformen till våren.
Just det.
Med tanke på att du håller på med en run streak april. Där du springer varje dag, va?
Mm.
Ja, och det är på våren som man ska plocka fram sin löpform igen nu.
Just det.
Ja.
Och det är väldigt aktuellt att prata. Vi brukar väl göra ett sånt här löpavsnitt varje vår. Och uppmuntra folk att ge sig ut och springa helt enkelt.
Ja.
Men att det finns lite tips i hur man kan boosta sin löpform. Och ett av tipsen är ju att run streaka faktiskt.
Det är ju ett rätt bra tips faktiskt.
Både ja och nej. Risken är ju att man kanske... Det finns ju en risk med löpning. Och risken är ju att löpning belastar ju väldigt hårt. Och har man för höga ambitioner, och det bygger nästan alltid på att man springer för fort, att man tar i för mycket, då är ju risken överhängande att man faktiskt blir skadad. Och då blir ju hela idén med runstreak väldigt negativ. Man kanske springer på en dag där man annars inte hade sprungit. Så hela grejen med runstreak är ju att det bygger en bra kontinuitet, man får en förbättrad löpekonomi, och att det borde, istället för att det borde vara ett incitament att springa fortare och hårdare de gånger man springer, så är det ett incitament att faktiskt ta lite lugnare. För att man springer ju då faktiskt varje dag, är det ju tänkt då, i mitt fall, en månad.
Man kan ha kortare runstreaks också ju.
Ja, det kan man ju ha naturligtvis då. Ja, det kan man ju ha. Men att hela idén är ju då att man kan sänka ambitionen med fart och intensitet. Vilket ju är bra för de flesta. Nästan alla motionärer och nybörjarlöpare och sådär springer för fort. Eller försöker, det ska kännas liksom. Man vill göra för mycket av varje pass. Och så får man aldrig möjligheten att bygga upp den här kontinuiteten och långsiktigheten då. Hela idén med att springa mycket, det är ju att utveckla löpekonomi. Alltså när man springer mycket så utvecklar man en bättre löpteknik. Och det i sig är kanske ett av de absolut bästa, tillsammans då med de fysiologiska förbättringarna som sker. Men just löpteknik, det är ju ett av de absolut, och löpekonomi, rörelseekonomi, det är ju ett av de mest tydliga effekterna av att springa mycket, och också väldigt starkt kopplat till att bli bättre på att springa.
Är det större risk att vara lite överambitiös i löpningen än i övriga av, man säger, triathlonsportens grenar då, eller i andra? Finns det en anledning att börja lugnare just löpning?
Ja, det är det ju. Löpning är ju det. Det straffar sig väldigt mycket om man springer för hårt eller så. Det är ju väldigt skadebenäget om man inte är van att springa. Mm. Det finns ju ingen annan idrott som jag skulle vilja påstå är så känslig. Om vi nu tar cykel eller simning eller längdskidåkning eller... Ja, eller till och med traditionell styrketräning. Om man nu skulle styrketräna för hårt, då får man så himla tydliga tecken i sin kropp att det får, man får så stark träningsverk liksom. Och det är ju ingen som styrketränar. Det är väldigt få människor som går på gymmet liksom varje dag och gör löpning är ju en och samma rörelse.
Mm.
Även om man kan springa på lite olika sätt i olika terräng och sånt, men det är ju som ingen som går in på gymmet, tror jag, och kör liksom så här bänkpress en halvtimme varje dag.
Nej, det är nog ovanligt.
Det är nog ovanligt. Ja. Men det är klart att man kan köra för hård styrketräning. Allting kan man ju liksom överdriva och bli skadad av. Och man kan ha dålig teknik i olika grenar och så kan det leda till skada. Men löpning är ju så känsligt, för det är man ju sin kroppsvikt. Och där är man ju känslig i underben och i fötter och i knän och i höfter. Och många människor har ju en väldigt dålig löpteknik initialt. Därför att man har inte fått med sig löpning från barndomen. Man är lite för stel, man kanske är lite för tung. Mm. Man har inte fötter och underben är inte så bra tränade som de borde vara. För att vi människor rör oss inte på det sättet. Mm. Och när jag menar underben så pratar jag exempelvis om hälsenor. Jag pratar om vadmuskler. Både den djupt liggande vadmuskeln då och den mer ytligare vadmuskeln. Jag pratar om skelettet som sådant. Alltså det som sen då kan leda till, om det blir problem, då blir stressfrakturer. Och även knän kan man ju räkna egentligen till underbensskador. Mm. Och sådär. Och därtill också strukturen i sin helhet, höfter, rygg, nacke och sådär, att många människor har lite för dålig hållning. Så att det handlar om att närma sig löpning med ett väldigt, med en liten försiktigare attityd.
Hur ska man göra då på våren om man känner sig som en ko på kosläpp när solen tittar fram och man vill ut och springa?
Nej, men jag tycker
hur gör man för att hålla igen liksom?
Jag tycker det är väldigt bra, om vi pratar om löpning från två olika sätt då, vi tänker så här, boosta löpformen till våren. Det ena är ju att göra en runstreak och göra som jag gör nu då. För jag har ju visserligen sprungit i hela mitt vuxna liv, men jag har aldrig sprungit så lite som jag har gjort sen egentligen från början av september, eller egentligen från mitten av augusti då jag körde Ironman i Kalmar. Sen körde jag visserligen Ö till Ö då, och det var ju 6,5 mil löpning i sträck.
Ja, det är ju en ansenlig
mängd. Ja, jo, men det är ju liksom en one shot, och det är ju dessutom en det är ju ja, så det är, men om man tänker sig att från egentligen Ö till Ö där, eller från Kalmar någonstans fram, sen då igenom operation, och sen efter operationen fick jag lite problem med vaderna, hälsena. Alltså det var egentligen ett halvår som jag inte sprang nämnvärt under. Så att då tappar man ju väldigt mycket av den här rörelseekonomin. Och det är också det som är intressant, att många som lyssnar på våran podd och som är taggade på att springa kanske är i hyfsad form generellt och i allmänhet. Man kanske tränar en hel del, men man kanske är ganska infrekvent med sitt löpande, och den tiden på året då man springer minst och med störst mellanrum mellan de olika passen, eller mest infrekvent, det är ju på vintern.
Just det.
I regel. Så det kan vara många som kanske känner igen sig i situationen att man känner sig stark i allmänhet, man är i bra form, men man är ganska löpovan för stunden, och då är ju risken där för de individerna där är ju risken överhängande att man blir skadad. Mm. För då har man en stark motor som kan driva på, man har en träningsvilja och man har en träningsvana, men man riskerar att liksom driva på lite för mycket, och då ska man ju verkligen bemöda sig om att hålla ner intensiteten eller att hålla ner belastningen.
För en sån person, hade det varit bättre att försöka hålla löpningen igång under vintern, eller är det liksom för belastningsskadornas, om man säger ur den synvinkeln, är det bättre att ta ett uppehåll under vintern?
Det är alltid bättre att hålla igång löpningen.
Ja.
Det bästa är att alltid springa.
Mm.
Och det finns ju sådana intressanta anekdoter om kinesiska löpare exempelvis, eller japanska löpare. Japan har ju varit en väldigt framstående maratonnation. Mm. Många framstående löpare kommer från Japan, och hur jag läste om någon sån här träningsgrupp med många framstående löpare i Japan, att oavsett vad, så sprang de löparna alltid, just för att behålla den här belastningen på benen, så att man liksom aldrig tappar. Man tappar väldigt snabbt liksom förmågan att ta upp stötar och sånt där. Alltså vid alla längre uppehåll så är det väldigt lätt att bli skadad när man kommer tillbaka. Så till och med när de här löparna hade andra skador, eller om de var sjuka, så var de ute och sprang. Okay. Alltså det var väl egentligen bara akuta benbrott som man liksom inte sprang vid. Men, och då menar vi så här, att belasta sina ben. Alltså de var väl ute och tassade.
Ja.
Det som kanske för en vanlig människa hade definierats intensitetsmässigt ungefär som en promenad.
Ja.
Men de var alltså ute, säg att de här löparna sprang merparten av sin vanliga löpträning i 4 minuters fart. Ja, de var väl ute och tassade i 6:30 då. Mm. Men ändå tillräckligt för att skapa den här stimulansen för vävnaden och för skelettet, att det hela tiden liksom, att den här elasticiteten, rörelseekonomin, att stimulansen gentemot skelett och sådär hela tiden upprätthölls då. Mm. Så att jag tror att, så att det var ju en teori de körde att alltid liksom vara i belastande läge, ja, och så vidare då. Nej, så jag tror att man ska springa, vill man undvika löparskador så ska man ju springa mycket. Man ska ju springa ofta. Det är ju vid längre uppehåll människor kommer tillbaka och blir skadade. Mm. Och det är ju typiskt så här då att man springer säsongsvis. Det är ju typiskt när man kommer igång med löpningen igen. Det är inte när man väl har sprungit veckor, månader, halvår. Det är inte då skadorna kommer. Skadorna kommer ju efter ett uppehåll när man börjar springa.
Mm.
Därför att man tappar så mycket, det är väldigt, det är inte överförbart. Ja, men jag har ju kört knäböj, ja, fast det är ju inte ett löpsteg.
Nej.
Ja, men jag har ju kört utfallsteg, det är inte ett löpsteg.
Nej.
Ja, jag har kört vadhävningar, nej, det är inte heller ett löpsteg.
Nej.
Ja, men jag har ju cyklat och skidor, det är inte heller ett löpsteg. Så att det är lite så här, man pratar om runstreak, folk säger, ja, men kan jag räkna det här? Nej, löpning och löpning och allt annat än något annat.
Precis.
Det är väldigt specifikt så.
Ja.
Men mitt tips är ju, för människor som är i form, det ska man vara verkligen försiktig med intensiteten. Och vill man springa hårt och få den här känslan att man ändå, ja, tar ut sig, eller man vill känna liksom att det finns ett bra träningsvärde, då kan man springa hårt uppför. Det är ju risken för, det är ju stötarna som lägst mot benen.
Så det är bättre då?
Ja, det driver man ju. Ja, det blir ju jobbigt, positivt jobbigt.
Någon slags backintervaller då?
Ja, mer backintervaller. Ja. Och det är ju ironiskt att i backintervaller att det är ju oftast nedförsbackarna, alltså återhämtningslöpningen, som är farligast.
Mm.
Ur ett skadeperspektiv.
Mm.
Därför att där är det ju liksom, där ska kroppen ta upp stötarna på ett tuffare sätt då. Även om belastningen på hjärta, det upplevs ju så mycket lättare att springa nedför.
Ja.
Men belastningen är mycket, mycket kraftfullare på skelett och leder och ligament och senor och sådär då.
Just det.
Så att man får förhålla sig till löpningen på ett väldigt försiktigt sätt där, beroende på vem man är.
Mm.
Men om man nu bara är sådär, och man tänker att man är mer vanlig motionär, där man kanske är sådär, ja, man är motionärstränad lite grann så, och man vill, så att man har inte med sig den här, men det är inte så att man kommer in i det här med jättebra fysik från start, utan man vill använda löpningen till att få en bättre fysik. Och ja, det kanske är löpning, eller det kanske är något klassikermål eller någonting man ska sikta på, eller man bara är taggad på att springa.
Mm.
Och man inte har den här överdrivet starka motorn då, som kan gå ut och där man springer sig till en skada bara genom att man är så jäkla stark. Ja, ja, om jag kommer här med mina 8 liter per minut simmalungor här nu och driver på här.
Nej,
älgar på mina fullständigt otränade ben.
Mm.
Då är ju risken överhängande att bli skadad.
Mm.
Eller jag kommer här med mina Joam Geto skidåkar med mitt jävla skidåkarskägg här, eller jag fram. Nej, men då är också risken stor då.
Mm.
Faktiskt. Det är ju det, och det brukar ju till och med då, skidåkare i landslaget är också så här, ja, men nu börjar vi springa mer, eller nu är det dags att börja springa mer, och även där då närmar sig med försiktighet, för det är så lätt att dra på sig, ja, en liten skada i senor och muskulatur. Det kan vi faktiskt fråga Erik Wikström om när jag ska gästa hans podd i nästa vecka.
Just det. Mm.
Just det här att man får vara försiktig. Det spelar ingen roll om man kommer in i löpträningen och är superfit från en hel vinters skidåkande och skidtävlande, så är löpningen ändå väldigt riskfylld i början.
Mm.
Därför att det ställer helt andra krav på hur, ja, muskler, senor och ligament belastas och hur de ska röra sig och hur de ska återhämta sig och så.
Mm.
Men i alla fall, runstreak är en bra idé.
Ja.
Men man måste hålla tillbaka intensiteten. Och om man förhåller sig till sina egna regler som man har satt. I mitt fall har jag ju satt, mina och Erik Wikströms regler.
Ja.
Det är ju bara jag som är kvar i den här runstreaken, för Erik blev ju sjuk.
Just det.
Ja, men i alla fall.
Men du håller den levande, eller?
Ja, jag håller den levande. Ja, men då är det ju 30 minuter löpning som är gränsen då.
Ja.
Och jag springer ju nästan alltid längre. Men som igår då exempelvis var jag inte taggad på att springa egentligen. Och ja, då blev det 30 minuter.
Mm.
Men det är ju det bygger på. Det bygger på den här dagliga kontinuiteten. Och det blir ändå liksom den ackumulerade effekten som är värdefull. Så det blir inte så att varje enskilt pass ska kännas så här, oh, jag fick ut mycket av just det här passet.
Nej.
Typ man har kört vissa pass, ett bra långpass eller ett riktigt tufft terrängpass eller ett stenhårt intervallpass, kan man verkligen känna så här, shit, det här var ju grymt. Jag verkligen höjde mig till en ny nivå idag.
Mm.
Eller ja, alltså, jag vet att förr i tiden så brukade jag känna så.
Ja,
när jag verkligen gjorde det.
Men det är inte målet med runstreak.
Nej, det är det inte. Nej. Målet med runstreaken är just den här att man får de här 30 dagarna, 31 dagarna, och så kan man då se tillbaka på dem och säga så här, ja, men här har jag verkligen gjort någonting med den här perioden istället. Det är inte det enskilda passet här, utan det är hela perioden som sådan som gav en effekt. Jag säger ju inte att det inte blev bra pass, enskilda pass också. Men det är inte det här nyckelpasstänket, det här långa distanspasset, det hårda intervallpasset, det tuffa terrängpasset. Utan det är summan av alla de här passen som ger en grund för att sen kunna göra det här mer utvecklade löpningen. Så att runstreak är ju en väldigt bra igångsättningen. Man har sprungit några veckor och kommit igång lite grann, så är runstreak jäkligt effektivt faktiskt.
Nu vet inte jag hur sjuk Erik blev, men hade det varit lämpligt att anamma det här japanska synsättet då, att kanske ta en promenad om man inte var sjukare, om man inte har feber och så, om man inte har lite förkylning och sådana saker, det. Har man kunnat hålla liv i sin runstreak?
Nej, det får ju vara mer än en promenad, det ska ju vara löpning. Ja. Promenad kvalificerar ju inte i det här fallet.
Jag gjorde ju en 30 minuters promenad med bebis i bärsjal i skogen igår. Hade det regnat?
Nej, det gör inte det. Det gör inte det, Niklas. Så jävla, nej, ni försöker slinga. Nej, det är inte, fortfarande inte löpning. Nej. Då får man ha bärsjalsstreaken.
Okay,
ja, då kan man dra igång den streaken, men det är fortfarande inte löpning. Nej, absolut inte. Det är, så är det. Så att,
inte ens när man tar höga knän över
stockar. Faktiskt inte. Inte förrän du börjar springa med din dotter i en vagn där, så är det, blir det någon form av löpning. Så okay. Nej, jag är ledsen, men det kvalificerar inte. Det är barn, bebisbärarstreaken, barnskäls, bärsjalsstreaken.
Men det jag egentligen undrar, det var ju över sjukdomen där. Då ska man ju avbryta sin runstreak.
Ja, absolut. Mm. Det är ju det jag menar. Man får så mycket, får man ju aldrig gå upp i någonting. Att man, det är ju det. Det är ju nackdelen med en runstreak. Det är att man kanske mot bättre vetande då springer fast man inte borde. Men det hade jag inte gjort. Hade jag känt så här att nu är det nära att jag har lite ont i min vad exempelvis. Jag borde kanske inte springa. Då hade jag inte sprungit.
Nej.
Eller jag är nog lite sjuk idag. Ja, det är gränsfall. Om jag hade jag haft så här en tendens till att bli förkyld, då kan ju faktiskt 30 minuters lugn motion vara väldigt fördelaktig. Så initierar man en liten temperaturhöjning i kroppen, så blir det som en framkallad feber, och det kan faktiskt ta koll på det här analkande
sjukdomen.
Ja, precis. Så att, alltså jag kan inte svara för Erik faktiskt, men Erik har ju 3 barn numera, så han är lite mer utsatt för
så är det ju.
Basilangrepp än vad jag är. Mm. Faktiskt. Jag fick ju faktiskt ganska mycket skäll häromdagen av Elin. Mm. Våran son har ju faktiskt varit frisk precis hela tiden. Han har inte haft den här sjukdomsdagen, men det var ganska nära nu faktiskt, att igår var han lite snuvig faktiskt. Och det är för att jag på en av mina runstreak-löpningar, och jag springer med Rufus en del, hade tagit ut honom då i vagnen utan mössa.
Okej.
Och det var tydligen väldigt allvarligt. I måndags var det.
Uh-huh.
Ja. Och det var ju inte så här. Och det var inte varmt. Det var inte jättevarmt. Det hade gått ner tempen. Det var inte kallt. Det var så här. Det var, om vi ska vara helt ärliga, och så var det 8 grader ute, tror jag.
Mm.
Men du vet,
hur länge var han utan mössa då?
Nej, 50 minuter. Men då måste man säga så här. Han ligger ju nedbäddad. Och han hade inte heller strumpor på sig då. Vilket hon verkligen påpekade, Elin då. Men det var ju inte så att. Jag hade ju honom inte på en öppen sulke. Han trycks ju ner i en... För det första ligger han ju i en säck.
Mm.
Redan där är han ju för varm i mitt tycke då.
Ja.
Redan där kan jag ju bara känna att men det här är ju varmt. Han ligger nedtryckt i en säck. Så han har ju liksom... Allting är ju uppfällt runt honom. Så den här säcken går ju upp runt huvudet. Och så har han ju en kläder på sig såklart.
Ja.
Och sen är ju det här locket nedfällt.
Ja.
Så jag menar... Hur jävla kallt kan det bli? Nej, han hade inte någon mössa på sig. Nej, för att precis när jag skulle ge mig iväg då, så skrek han lite grann, du vet. Och så här, och det är ju lite så här, precis när han börjar skrika, då känns det så här. Åh, pappa kommer nu. Mm. Nu är det knappt jag hinner ta på mig skorna själv. Åh, pappa är på G. Ja, nu ska vi gå. Det blir lite så här då, för det blir så hysteriskt när han drar igång då. Mm. Precis, och då vill man komma ut och komma iväg. Då hade jag inte tid att springa runt och leta efter en mössa. Rufsa runt, jag hade inte mösseriet där. Men jag tänkte, men det går ju bra, det är ju varmt ute. Så sprang ut och han somnade ju direkt. Så tänkte jag, men det här var ju ingen fara det här.
Nej.
Men,
nu ska inte jag säga att jag är någon expert, men jag frågade ju faktiskt på BB om den här mösshysterin. Och de sa att nej, du behöver inte känna att det behöver vara sån hysteri över mössor.
Nej, och då frågade vi, hade vi en diskussion om det hemma. Elin bara, jag har faktiskt på honom overall och mössa och vant, inte mössa. Och när jag är ute och går... För han är faktiskt en bebis. Jag bara, ja, men jag tror han är ganska lik pappa faktiskt. Jag tror han, pappa tenderar att bli varm. Och när pappa blir för varm blir pappa väldigt irriterad. Pappa hatar kvalmiga, varma utrymmen.
Mm.
Så, pappa gillar att svettas. Så, men pappa gillar inte vilovärme sådär.
Nej.
Ja, då blir det så här. Nej, men så då, men jag kanske får ge mig lite grann på att han var lite kall. Han kanske blev lite kall om öronen där då.
Ja.
För att han är ju, och det är ju självklart, jag menar, jag springer ju så jag blir varm, men han är ju i stillhet.
Precis.
Men jag får nog ändå hävda att, och det är ju lite det kommer du märka sen, Niklas, någonstans där att det blir ju det blir inte en maktkamp, men det blir ju en så här att någon tenderar ju att vara bättre på en del saker med barnet än vad den andra är. Och då blir det gärna så att man hamnar i ett underläge och så ska man fråga och bekräfta och verifiera och få tillstånd i saker. Är det okej att? Är det okej? Går det bra att? Så här, typ att så här, och då hade det blivit så här, är det okej att jag tar ut Rufus utan mössa? Mm. Då blir det ju så att som man som förälder måste man ju ta exekutiva beslut också. Ja, men fast nu har jag ansvaret för Rufus och nu gör jag den bedömningen. Han behöver fan ingen mössa på sig för det är 8 grader varmt ute. Mm. Och han kommer bli för varm liksom. Mm. Det är lika illa att bli för varm än för kall, just tänker jag. Nej, det är det ju, ja. Jag tycker det. Ja. Det är många gånger jag har tagit upp honom i den här vagnen tidigare i vinter. Han är alldeles blöt av svett. Jag bara, vad ska det syfta till? Mm. Nu har han ju varit frisk så det har varit bra då. Men jag menar, nu är det ändå vår ute, 8 grader. Släpp hästarna fria, nu springer vi.
Det är ju större risk att man blir förkyld om man blir våt.
Precis, så att...
Ja, nej, jag tror att jag redan har börjat ana de sakerna kanske. Mm. Nej, just att vara förälder, men ja.
Det är ju och så är det ju, mamman kommer ju alltid ha ett litet försprång. För mamman är mycket mer i regel då med barnet i början än vad pappan är. Så hon har ju barnet väldigt mycket vid sitt bröst och... Elin är ju med Rufus precis hela tiden nästan. Mm. Ibland är jag ju med också, ibland har jag honom själv, men hon har ju... ett otroligt övertag i tid med honom. Mm. Men det blir ju så att jag måste ju kunna ge mig ut och springa med honom utan att fråga allting. Jag vet ju så här, men jag måste ju spänna fast honom, men det är klart, jag måste ju, det vet jag ju redan. Jag kan ju liksom inte be om lov om saker. Är det okej att? Nej, nu tog jag ett beslut. Nu blev det ingen mössa här. Och my bad kanske där. Kanske han blev lite på gränsen till förkyld. Men ändå så där.
Ja.
Han nös igår när vi babysimman så det bara, man kom en sån jättesnor.
Ja, men det är bra ändå att,
Jag tror han klarar sig i alla fall då. Men det är som en liten parentes där då.
Ja.
Som en liten sån information till dig.
Jag förstår.
Vad som komma skall.
Mm.
Ja, det kommer ju bli då för dig. Fast ni går ju in mot en period som är varm och sen blir det kallare och kallare. Vi kommer ju från så här höst, vinter. Det har liksom varit så här mössa på, overall. Till att så ska man avgöra när det är varmt, tillräckligt varmt. Och Elin då definierar det här, när är det inte mössa på, bara så här 16-17 grader. Jag bara, men Elin, det kan ju vara midsommar.
Mm.
Ska vi ha mössa på honom på midsommar? Nej,
man får ta sina egna beslut.
Tjejer, vet du. Ja. Jag tror det är tjejer.
Nah.
Jo, det är tjejer. De fryser så jävla lätt. Vad är det för fel på dem? De fryser ju hela tiden.
Ja.
De är så här,
inte min tjej.
Stäng fönstret.
Vi var ju oroliga när BVC kom hem till oss häromdagen. Så vi eldade lite i brasan innan de kom, så att de skulle märka hur kallt vi har det hemma. För vi gillar ju kyligt. Och Lilla har inte gett några dåliga tecken på det alls. Hon gillar också kyligt.
Ja, bra.
När hon går ut med mig i bärsjalen, då har hon bara blöja på sig under sjalen.
Ja. Men grejen är så här, när du...
Men då har hon min kroppsvärme också.
Ja, det är bra.
Och sjal över hela sig.
Ja, det är bra.
Och sen jackan naturligtvis.
Ja, precis. Ja, men när Rufus har skrikit så här ibland, han har varit orolig.
Ja.
Inne hemma när man är så här, men nu vet jag inte riktigt vad som är problemet. Då har jag bara öppnat dörren ibland och ställt mig i dörröppningen.
Mm.
Och då blir han lugn. Ja. Det blir kallt, svalt.
Ja, jag lägger ut Lilly i vagnen. Då har hon dock mössa och kläder på sig. Och filtar och sånt. Men hon får ligga utomhus.
Rufus är som pappa. Han gillar inte när det blir för varmt. Det är jobbigt med kvalmiga inomhustemperaturer.
Ja, man vill ha det. Bebisar gillar frisk luft.
Absolut.
Mm. Ja, så är det.
Så är det. Men nu, vi går vidare in då. Exakt. Men vi har ju några ytterligare konkreta tips. Boosta löpformen till våren.
Ja.
Runstreak är ju en fantastisk bra idé. Och det andra, ett annat tips är ju att undvika att bli skadad naturligtvis. För det är ju väldigt dåligt för formen.
Mm.
Generellt sett är det...
Det är ju det sämsta kanske.
Det är det sämsta för formen, det är att bli skadad.
Mm.
Så att anamma ett stort mått av tålamod när det gäller löpningen där. Att inte låta egot eller den starka motorn ta överhanden då.
Vad ska man tänka på mer då?
Man ska inte låta crossfit-mentaliteten ta över.
Nej, men det är väl ett väldigt
adekvat... Ja, men det är det faktiskt. Det är inte ett skämt, det är på riktigt. Därför att det är också så här, springer man tillräckligt hårt så att man tappar tekniken, det är då man också riskerar att bli skadad. Idén med Runstreak är att springa tillräckligt lugnt varje dag så att man kan springa med bra teknik. Och det är ju liksom att kunna tassa fram med en snabb frekvens. Man pratar ju ofta om så här 180 steg i minuten, vilket är ett väldigt bra mått på frekvens då. Lätt på foten. Foten under kroppen, inga overstride steg när man liksom dunsar in med hälen, inte, alltså inget marscherande, om man tänker sig marscherande fast i löpform då, där man liksom stoppar, svänger fram benet, pendlar fram benet och landar med hälen långt framför kroppen. Det är ju väldigt negativt.
Mm.
Så att det handlar ju om, och det är ju sånt som teknik tenderar ju att bli sämre när man är trött. Det är ju bara i allsvensk fotboll man inte tror på det. Mm. Att teknik inte försämras när man blir trött.
Ja.
Man utgår ju bara från best case scenario.
Just det.
Ja. Och sådär.
Mm.
vad man gör i topptest i absolut vila.
Ja, men i löpning så är
det tvärtom. Ja, i det riktiga livet så försämras ju teknik när man blir trött faktiskt. Mm. Och då ska man undvika, och speciellt i en uppbyggnadsfas, att springa så hårt, så fort, så intensivt eller så långt faktiskt.
Så att man blir,
det är idén med runstreak exempel, det är ju liksom att jobba med bra teknik. Och det är ju väl en viktig, värdefull poäng i alla sammanhang att man ska eftersträva bra teknik. För bra teknik leder ju i regel mycket mer sällan till skador. Det är en väldigt stark koppling till dålig teknik och skador. Bättre teknik, bra teknik, mindre skador. Sen kan man ju alltid överbelasta sig ändå.
Det är klart.
Men ett ytterligare tips då, mer konkret förutom de här ganska självklara aspekterna, det är ju att skaffa sig lite tunnare skor.
Med lägre vikt eller?
Precis, ja. Det finns en poäng med det. Ja. Och det finns ju en väldigt stark koppling till frekvens, alltså stegfrekvens.
Ja.
Hur mycket man kan tassa på med sina fötter. Och hur mycket skorna väger.
Just det. Därför men då undrar jag, för lätta skor har ju en tendens att vara ganska tunna också.
Mm.
Då måste man försöka hitta någon balans då. För tunna skor, är tunna skor också ger det en förhöjd risk för skada också?
Nej, men vi ska väl säga så här. Vi kan ta, det är tre grejer. Dels är det vikten på skorna. Dels är det uppbyggnaden som sådan. Alltså att de är tjocka eller tunna. Men sen är det ju också hur mycket häldropp de har.
Just det. Det är alltså grejer.
Hur mycket högre hälen är
än tån.
Ja. Ja. Och jag är väl generellt sett emot två av de grejerna och är viktiga. Dels att skon ska vara lätt, att den inte väger mycket. Och sen att det inte finns ett stort häl. Att det inte finns ett stort häldropp. Därför att har man en uppbyggd häl så tenderar man också att landa på hälen väldigt mycket. Och man springer väldigt oskönt och frekvensen blir väldigt låg. Och om vikten är för hög, alltså om skon väger mycket, om man tänker sig att man skulle försöka ge sig ut och springa i en vinterkänga exempelvis, som väger mycket, så blir frekvensen på fötterna alldeles för låg, därför att då har man en hög roterande vikt. Och det är ju så här, om man pratar exempelvis om cykel, det är väldigt lätt att överföra till. Så den roterande vikten på en cykel, det är ju exempelvis pedalerna eller cykelskorna. Flaskan som sitter på ramen är ju däremot ingen roterande vikt, en statisk vikt. Hjulet är en roterande vikt. Däcket, vad däcket väger, är ju jätteviktigt.
Därför att ju den längre roterande ut på den axeln också.
Precis, exakt. Och längst ut på rörelseaxeln av att springa så sitter ju foten och skon. Lite längre upp på den rörelseaxeln, inte lika långt ut, så sitter vaden. Den kan man ju inte ha en lättare eller mindre vad. Man har ju den vaden man har. Men tittar man på världens bästa distanslöpare så har ju de extremt smala underben. Det är faktiskt någonting man har tillskrivit som svar på varför de östafrikanska löparna är så framgångsrika. De har väldigt tunna underben. De har väldigt låg roterande vikt i sina underben. Medan europeiska löpare tenderar att ha lite kraftigare underben.
Just det.
Ganska intressant faktiskt.
Mycket intressant.
Ja, så att då är det ju så här att roterande vikt längst ut, så att man kan göra väldigt mycket då i att skära ner den roterande vikten. Och man kan ju göra, det är ju enkelt att testa bara genom att springa barfota, så upplever ju många hur mycket enklare det är att hålla en bra frekvens på fötterna och hur lätt man känner sig generellt och hur mycket löpkänsla det skapar. Nu är ju inte det rimligt att springa barfota i de flesta sammanhang som man gör till vardags annat än om man kan springa på gräs eller på en hårdpackad sandstrand. Men då kan man vinna mycket på att ha då en lätt löparsko och testa det. Och många tror ju att man då, skon behöver ju inte vara jättetunn för det. Det finns ju, jag tror jag läste ett löptest nu i nya Runners, då var det ju Hokas senaste sko, tror jag, som hette Hoka 2 eller Hoka Mac eller något sånt där. Var den lättaste i testet, men också en av de mest uppbyggda, tjockaste skorna.
Just det.
Men den är inte heller speciellt, den är inte speciellt häldämpad, eller den har inte mycket häldropp, jag tror bara 4 mm eller någonting då. Så att idag är det ju, nu har man så otroligt fina material i de här mellansulorna så att man kan få skor som är ganska lite tjockare men ändå som väger väldigt lite. Jag gillar ju inte skor som är tjockt byggda för jag tycker underlaget, känslan mot underlaget blir väldigt dålig och det är lätt att snubbla och sådär. Jag gillar inte att kliva omkring på sylter.
Nej.
Speciellt inte om man springer terräng och så då.
Nej, precis. Men om man gillar dämpning så går det även att få lätta skor
med
mycket dämpning.
Så att här är tipset att i alla fall skaffa sig ett par skor som väger väldigt lite. Därför att det blir en skönare löpkänsla, man får en bättre teknik, man får ett bättre driv i löpningen. Om man nu känner att man ska springa några intervallpass längre fram eller tävla, då är ju lätta skor liksom. Det ska ju vara idealiskt tycker jag när det är tävlingsskor, de ska ju vara tunna, det ska ju nästan vara sandaler liksom. Eller det ska nästan vara mockasiner.
Just det.
Ska vara på den nivån liksom.
Ja,
så superlätt, tunt.
Ett extra skinn bara.
Ett extra skinn. Det är ju riktigt god känsla det.
Mm.
Härligt. Så att det är ju ett bra tips att göra faktiskt. Ja. Vikten 100 gram spelar väldigt mycket, spelar mer roll än vad man tror när det sitter på fötterna. Just det. Och när det handlar om löpkänsla, man kanske behöver springa en del först innan man känner skillnaden, men enklaste sättet att testa det här och verifiera det, det är ju faktiskt att ta av sig skorna och bara springa barfota på en fin gräsmatta eller på en sandstrand, så kan man känna direkt hur, när man har så lite vikt som det bara går då.
Just det.
I barfota.
Kanske är lite kallt just nu. Om man befinner sig här.
Just idag, men det har ju varit varmt, så det blir bättre.
Härligt, och fler tips då?
Man kan ju också...
Kan man minska vikten någon annanstans?
Det kan man göra. Mm. Genom att gå på toaletten innan.
Ja.
Nej, men man kan... ett bra tips är ju att skära av några kilo på kroppsvikten också.
Ja.
Fram på våren. Och det här är ju mer ett tips för någon som ska tävla kanske i någonting då.
Ja.
Och många kanske kommer från... och det här är ju relaterat till mig. Jag har ju spenderat mycket tid till att styrketräna. Och... väger ju senast jag vägde, men vägde 87 kilo. Till och med gått upp lite grann. Det är för den fortsatta styrketräningen som jag trivs väldigt bra med. Som är väldigt värdefull. Kommer vara väldigt bra. Men ska jag springa bättre så kommer jag att behöva gå ner några kilo vikt. Och även där så anpassar sig kroppen väldigt mycket till det man gör. Så springer man mer så kommer man att tappa vikt.
Det justerar sig självt.
Det är lite självjusterande, ja. Mm. Men det är en väldigt värdefull... Det spelar stor roll. Jag menar, i mitt fall från 87 till 82 kilo... Alltså, plocka upp en 5 kilos hant eller en 5 kilos vikt i handen, så känner man att det kostar på lite grann att bära det här. Speciellt om man springer längre distanser och är ockuperat. Så att det här att vara medveten om att kroppsvikten, om man nu vill springa fort och man tänker att man vill använda löpningen till någonting tävlingsmässigt eller så här, då finns det en poäng att kanske under en period minska ner mycket på styrketräningen, låta liksom ha lite tålamod med löpningen, vikten kommer komma försvinna, och att kanske då skärpa till sin kosthållning en aning då. Och med det menar jag att man kan köra ett antal löppass då på fastande mage, vara extra noggrann med att skära bort vardagssocker och sådär under en period då. Man kan se på det på många olika sätt, men vikten har tveklöst en stor betydelse i när det gäller löpning.
Just det.
Så att kan man få bort några av de här styrketräningskilorna, skidåkningskilorna, gymkilorna eller bara göttekilorna, så spelar det stor roll.
Det gör stor skillnad.
Det gör det definitivt. Skillnaden i 5 kilo är enorm faktiskt i hur det känns då. Och det är ju, men det är ju lite mer ett elittips kanske.
Men det var också ett tips om vikt helt enkelt. Vad kan man göra mer än vikt då?
Man kan ägna lite åt spänst och hopp. Mycket av löpfarten och koordinationen sitter faktiskt i underben och fötter. Och där kan man jobba en hel del med att, förutom den faktiska löpträningen, också ägna en del träning åt att exempelvis balansera på balansbräda. Ett ben i taget, barfota, stå på framfoten och träna sin balans. Man kan göra vadhävningar i trappa. Man kan göra olika studshopp. Alltså olika vadstudsövningar eller olika såna här hoppsasteg eller sådär. Man kan använda en trappa för att hoppa upp sina jämfota hopp. Så det finns olika typer av hopp, studs och balansövningar för fot och underben som inte behöver ta mycket tid. De ska inte ta mycket tid, för att det är ganska krävande träning.
Är det primärt för att stärka upp muskler och sånt i de här delarna, eller är det för att göra dem snabbare och mer lättare att kontrollera?
Ja, det är framförallt för att göra dem spänstigare. Ja. För att få, och det handlar ju om att man får en snabb, att en liten kvickare markkontakt. Att man får en, liksom ett snabbare steg. Att man är mindre benägen att sega med foten i marken, utan att vara mer reaktiv helt enkelt. Så att det handlar om att vara, och det är ju också skadeförebyggande att jobba med balansbräda och vardhävningar och sådär. Men det handlar om att vara kvickare i steget. Så att just den här spänst och hoppträningen kan addera väldigt mycket till löpsteget också. Och man kan tänka sig att en basketboll då, som har bra med luft i sig, den behöver man inte studsa hårt, den studsar upp av sig självt. Men en boll som har lite luft i sig, den får man, eller mindre luft, den får man kasta hårt mot marken för att den ska komma tillbaka upp då.
Just det.
Så att det hänger lite grann på dem. Hänger på dem.
Spänst och hopp helt enkelt. Lite som att pumpa upp bollen.
Pumpa upp bollen.
Ja.
Pump up the jam.
Ja. Härligt. Jag vet också att du pratar om nedförsbackar.
Mm.
Mm.
Det är också ett bra tips. Mm. Att andra nedförsbackarna får lite gratisfart. Ja. Det jobbar jag hårt med själv nu. Att försöka få upp lite rörelseekonomi i kroppen. Koordinationen är ju sämre när man inte har sprungit bra på ett tag. Man vill gärna bromsa sig ner för nedförsbackar. Och hålla, så här, springa på hälarna ner. Och det måste man göra när det är brant nerför. Och när det är hårt. Och när det är... när man riskerar att tappa kontrollen helt. Eller när det är tekniskt. Mm. Det är ju självklart. Men många backar är ju inte så tekniska. Många backar går att springa fortare. Och i alla backar oavsett så finns det ju en punkt där backen avtar och blir planmark.
Just det.
Så att det handlar om att lära sig att ta de här sista meterna. Är man ovan att släppa handbromsen i backar, så ska man bara ta de här sista 20 meterna där backen börjar plana ut och bara släppa på och öppna upp kroppen. Och
hur gör man det då rent konkret?
Nej, men nej, det är ju en liten övning, men man får tänka lite grann som att man sitter på en cykel med bromsantagen nedtryckta. Man bara släppa på det och rulla ner. Och i löpning handlar det om att liksom bara låta gravitationen ta över och släppa ut steget bakom sig och så att säga hinna med och att inte spänna sig. Och det ska kännas som att det är verkligen gravitationen som drar det neråt. Och vad det handlar om i verkligheten, det är att man får ju gratis fart. Man behöver inte trycka på för att få fart. Den enda man behöver göra är att sluta bromsa.
Mm.
Och det är ju en stor skillnad. Du behöver liksom inte aktivt driva på för att få fart nerför, utan du behöver bara sluta bromsa dig själv.
Mm. Sitter mycket av den rörelsen i höften? Eller?
Ja, det kan man säga. Det sitter runt hela höftpartiet. Det sitter höftböjare, men det sitter ju också i baksida rumpa. Hela steget blir ju längre. Ja. Men hemligheten att göra det på ett bra sätt är ju att släppa upp steget mera bakåt. Men att då, det man brukar kalla för steghjul. Men att inte heller försöka, man får inte heller pendla benet för långt fram. Nej. För det är ju det man gör när man bromsar då. Det är ju då vill man ju sätta ut hälen framför sig för att bromsa kraften.
Just det.
Det ska man undvika då. Utan här handlar det om att liksom få ett löpsteg som blir, det blir ju längre då per definition.
Mm.
Men det är också frekvensmässigt där. Och det finns ju en svårighet därför att det är koordination det handlar om. Att göra rörelser snabbare.
Mm.
Och därför ska man börja då på ett väldigt enkelt sätt. Det är de här sista 10, de sista 20 meterna av en backe som planar ut och blir platt mark. Och så kan man ju alltid träna då på att behålla den farten några meter, 10-20 meter på det plana.
Mm.
Så att det är väldigt mycket gratisfart. Man ska lära sig att inte stå i vägen för sig själv bara.
Mm.
Det är det handlar om. Och sen så tar man längre och längre backar. Man lär sig att öppna upp farten mer. Så att det blir ju en väldigt god... Gör man det på ett bra sätt så är det ju en väldigt god inlärning i det. Om man ganska snabbt får man upp sin fart på ett bra sätt. Det är gratis fartträning helt enkelt.
Det är härligt.
Mm.
Det är allt man kan få med sig. Mm. Gratis i fart är ju positivt.
Ja, och det är jättelätt. Jag menar, har man aldrig gjort det här, och då pratar vi i backar som är så subtila att de knappt märks. Där man liksom, man märker inte om man har åkt bil på en väg eller så. Men alltså att det är så här, eller bara ett medvindsparti. Där det är så här, luta svagt ner för en grad, en halv grad. Bara så att man känner att här behöver jag inte driva på så mycket. Här får jag gratis. Eller bara en backe som är... Som ett litet dike nästan. Liksom så här, bara, blup, så här känns det. Ja, det är så här han menar. Att bara våga släppa på.
Jag gissar att det är ännu viktigare är just en sån övning att gå ut lugnt. Och inte vara för ambitiös i början.
Ja, korta perioder. Alltså ja. Det är alltså en kort backe.
Mm.
En kort backe i slutet på en backe. Backen kan ju vara lång, men det ska vara bara den sista lilla biten i backen då.
Mm. Ja, slutligen då, kan man göra något för sin rörlighet för att boosta löpformen?
Ja, det är ju den sista punkten, att få upp rörligheten. De hänger ihop. Och en sak är ju faktiskt att springa på det sättet. Släpper du på i utförsbackar, då kommer du få en större rörlighet. Du kommer att förbättra rörligheten. Därför att du stimulerar hela rörelsekedjan i sin fulla längd.
Mm.
Ett annat är ju att springa mycket terräng. Får man också en helt annan rörlighet, för du rör dig mer asymmetriskt. Och det tredje är ju liksom att jobba lite grann, samtidigt som man kanske varannan dag kör lite spänst, lite vad, lite hopp, 10 minuter, så kan man varannan dag göra rörlighetsövningar för höft. Framsida höft, baksida höft, alltså baksida lår och rumpa.
Mm.
Enkla övningar, det finns ju väldigt mycket att hitta på om man söker runners stretch med hjälp av pinnar, elastiska band och så vidare då.
Mm.
Som inte ska vara så komplicerade och som absolut inte ska göra ont, men som definitivt ska kännas utmanande. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket att göra faktiskt. Alltså, och då pratar vi basic rörelseövningar bara.
Mm.
Som inte behöver vara speciellt, som inte är komplicerade, som alla har sett och som alla förstår ganska, ganska tydligt och enkelt då. Och det är framförallt runt höftregionen, inte alls så mycket kring vad som folk tror.
Nej.
Vaderna ska vara funktionellt korta. Jag känner jättemånga löpare, eller vet, de flesta riktigt duktiga löpare, distanslöparna, inklusive mig själv, har ju alltid haft problem med knäböj exempelvis.
Mm.
Med äkta knäböj, ja, nu gör ju många människor på gymmet använder ju såna här förhöjda skor, men som en, man tänker sig att gå ner på huk, barfota, utan att ramla baklänges, är ju en utmaning för många duktiga löpare.
Ja.
Därför att man har en funktionell stelhet i sina vader.
Ja, okej, som man vill ha då.
Som man vill ha.
Mm.
Därför att det ska vara ploink, det ska vara som en, det ska vara bra spänst i vaden. Man ska vara reaktiv. Det ska finnas mycket liksom.
Så det finns en risk att man kan få för stor rörlighet där då?
Ja. Absolut. Ja. Att ha för mycket rörlighet i sina vader, det vill man absolut inte ha. Det blir ju som att springa i lera.
Mm.
Det är inte alls bra.
Nej.
Men det ser man ju när man undersöker exempelvis kenianer och tittar på rörligheten. Och de har ju funktionellt sett stela vader. Stelare än europeiska löpare motsvarande, men mjukare höfter.
Mm.
Så att där sitter ju förbättringspotentialen. Inte att vara mjuk i vaderna, utan att vara mjuk i höften. Framsida lår, psoasmuskler, baksida lår, hamstrings, rumpa, runt hela höften, iliopsoas och så vidare.
Intressant.
Ja!
Men där var ju då lite konkreta tips för att boosta löpformen inför säsongen då, eller vad ska man säga?
Boosta löpformen inför precis, bara bli bättre på löpning, kunna njuta av löpningen, komma in i löpningen, använda det till det man ska ha, antingen för träning bara eller för att man ska ta det till något tävlingssammanhang.
Mm.
Eller så här, bara tycka att löpning är roligare, känns bättre, upplevs mer positivt, funkar bättre. Alla de bitarna faktiskt då.
Mm.
Hänger på. Det bästa, och det blir så här, vilken är den bästa träningen för löpning? Ja, det är löpning.
Mm.
Det är så här, man försöker alltid hitta alternativ till så här, ungefär som runstreak. Kan man göra något annat för att räkna runstreak? Nej, springa gäller för att det ska räknas för runstreak.
Mm. Nej, men jag tänker också att på våra breddgrader, där det verkligen är kanske då en löpsäsong på våren och sommaren, just och folk gör andra saker på vintern, då kanske man tänker att man kan göra andra saker på vintern som boostar löpningen. Och det kan man väl i viss utsträckning göra, men det går ju springa även på vintern.
Ja, absolut. Det ska ju verkligen till extremt underligt väder om man inte kan springa. Det vad det handlar om för att inte tappa löpningen och riskera att bli skadad, det är ju att, liksom, att upphöra med löpningen helt under en period. Då är det ju svårare att komma tillbaka, eller risken för skador är större då.
Mm.
Men nu går vi ju in i löpningens årstid här.
Precis.
Och många tränar ju för att kanske springa ut i Göteborgsvarv eller något lopp eller vårrus. Och många vill ju liksom ha löpning som en tillgänglig, fantastiskt fin, trevlig social träningsform under vår, sommar och höst. Och då är det här väldigt bra tips.
Kommer du ta runstreaken i mål?
Det hoppas jag kunna göra faktiskt. Ja. Det finns ju liksom inget egenvärde. Jag är ju inte egentligen förtjust i såna här streaks. För det går lite grann emot min idé att bli så här, träna hellre än bra. Ja. Liksom. Och jag så här kände det där, jag skrev ju på Instagram här att jag hatar mig själv lite grann. Det var någon dag här i söndags och inte alls sugen på att springa. Det var så här, I hate what I've become. Någon som springer bara för att uppfylla en streak. Liksom.
Mm.
Det här är så långt ifrån, det här är så jävla långt ifrån elit som det bara går.
Mm.
Typ så här, nu är jag ute och springer nu för att uppfylla någon jävla kvot bara.
Eller hur?
Ja. Men på den nivån där jag är nu, så finns det liksom en liten poäng med det. För det kommer få mig att, det har fått mig att springa nu 11 dagar i sträck. Och det är bra. Det är för att jag vill få tillbaka mycket av min löpning nu då. Och då är detta en väldigt bra modell. Och samtidigt så ger det mig incitament att också hålla igen lite grann då.
Just det.
Ja, också. Och optimera kroppen lite mer för löpning. Så att,
vill man höra mer om löpning och runstreaken, så kommer det ju komma ett avsnitt av Lagom kondition inom kort, där du gästar och pratar om löpning med Erik och Niklas, eller hur?
Det stämmer.
Ja, och vi kanske även rapporterar hur det har gått med din runstreak nästa vecka när vi träffar Martina.
Det kommer vi ju garanterat att göra.
Härligt, men då tycker jag att vi går vidare i den här veckan och så ses vi nästa vecka.
Önskar vi alla våra lyssnare en riktigt trevlig helg.
Verkligen, det är inte påskhelg nu, det är nästa helg va?
Mm.
Ja, men du får ladda för påsken då med att springa lite kanske.
Tycker jag. Säger vi,
hej!